Här börjar Askungen i New York av Karen Booth, inläst av Anna Persson för Harlekin. Boken inläses med följande dedikation. Till Piper Trace. Alla böcker jag skriver har dina härliga galna fingeravtryck på sig överallt. Kapitel 1. Daniel Stones mobiltelefon ringde i det kolsvarta tysta rummet. Fumlande sökte han efter den på nattduksbordet. Han behövde inte se efter på displayen vilket nummer det var. Det visste han redan. Trots tidsskillnaden på 5 timmar mellan London och New York oroade sig aldrig hans mamma för att hon ringde för tidigt. Klockan är 5:49 på jävla morgonen, knorrade han. Satte sig upp i sängen och tände lampan. Det skarpa ljuset sköt genom rummet och han kisade tills ögonen vant sig. Vad kan vara så viktigt? Det var den 2 april och fortfarande mörkt ute. Hans 3 hundar, Mandy, Buck och Jolly, sov i fotändan av sängen. Ska du titta på fastigheterna för nya varuhuset idag? Hans mamma gick alltid rakt på sak. Hon hade varit sån så länge han kunde minnas. Men sen hans bror William dött hade det varit ännu svårare att hålla henne nöjd. Jag ska träffa mäklaren 9:00. 2 ställen idag. Jag är förhoppningsfull. Det var en lögn. Daniel var allt annat än optimistisk. Men han måste hålla fasaden uppe. Det hade varit hans idé att jobba vidare med sin mammas dröm sedan länge. Ett varuhus i New York. Stones var en extremt framgångsrik varuhuskedja baserad i Storbritannien. Daniel hade hoppats att det kanske skulle göra henne glad. Hittills hade det dock bara fått honom att ifrågasätta sig själv. Nu hade han varit på Manhattan i 3 veckor, men kammat 0. Du ringer mig väl när du har tittat? Frågade hon. Det gör jag väl alltid. Daniel hatade att hon fortfarande hyste så lite tilltro till honom. Han hade alltid legat i sin brors bakvatten. Det hade ändrats för ett år sedan när Williams svarta Aston Martin fått sladd på en oljefläck på vägbanan utanför London och kraschat ut från en bro. Familjen Stone hade råkat ut för tragedier tidigare, men den här hade tagit dem extra hårt. Daniels pappa tillbringade nu sina dagar och en ansenlig del av familjeförmögenheten med att segla jorden runt. Ingen båt var tillräckligt snabb. Ingen del av havet farligt nog. Just nu befann han sig någonstans utanför Västafrikas kust. Hans mamma föraktade sin makes nya hobby och hade blivit lika oförsiktig med familjeföretaget. För Daniel kändes det som att han satt barnvakt åt dem båda. En orättvis situation med tanke på att det samtidigt kändes som att han måste bevisa vad han gick för. Jag antar att du är redo för Empire State-modevisningen ikväll, frågade hon. Hans mamma var typen som mikrostyrde allt. Det spelade ingen roll att han var 34 år. Ja, det är jag. Tar du med en dejt? Jag har haft fullt upp. Daniel var inte i New York för att få romantik. Nej, han var här för att bevisa för föräldrarna att han hade allt under kontroll och att det var dags för dem att gå i pension. William hade kanske varit deras guldgosse. Men Daniel vägrade vara det svarta fåret på grund av det gräl han och brodern haft under olyckskvällen. Jag tolkar det som ett nej. Säg nu att du kommer ihåg vad du har för uppdrag ikväll. Att leta rätt på Nora Bradford och övertala henne att designa en kollektion exklusivt för Stones. Jag kan inte nog betona hur viktigt detta är. Edens har inte gjort henne och hennes kläder rättvisa. Hon är alldeles för talangfull för att sälja hela sin fantastiska kollektion i ett andra klassens varuhus. Daniel höll tillbaka ett stön. Om han insett att hon fortfarande hade ett horn i sidan till familjen Eden skulle han inte ha inlett projektet i New York. Det är inte ett andra klassens varuhus. Jag har sett det. Du har fel. Och du vet hur mycket jag avskyr Victoria Eden. Den kvinnan var hämndlysten. Victoria Eden, grundaren av Edens, hade gett hans mamma en bra start inom handeln många år tidigare då hon tränat upp henne till varuhuschef på Edens flaggskepp på Manhattan. Kedjan hade varuhus över hela världen och Stones, ett företag grundat av hans farföräldrar, hade varit på fallrepet.